Du lyssnar på Infiltratören av David Baldacci i översättning av John Henry Holmberg, uppläst av mig, Magnus Rosman. Till International Consortium of Investigative Journalists för ett arbete i syfte att göra världen till en säkrare och mer rättvis plats för oss alla. Ett. Walter Nash vill inte gå på begravningen. Vem vill väl begrava sin far, ens om han känts som en främling? Men när Nash var en liten pojke hade han och hans far delat många oförglömliga stunder, sådana som man hittar i Hallmarks filmer och på färdigtryckta gratulationskort. Sedan hade åren kravlat förbi och Nash hade haft oturen att bli någon som hans stentuffa, kompromisslösa Vietnamveteran till far varit oförmögen att respektera eller synbarligen ens tycka om. Och därefter hade hans far Tiberius, som alla kallade för Ty, levt sitt liv och Nash sitt. Och de båda hade så gott som aldrig träffats trots att de bodde i samma stad. Hans far i en alldaglig klunga äldre hus, Nash i ett grindsamhälle där väktarna stängde alla andra ute, förmodligen inte minst de som bodde i den alldagliga klungan gamla hus. Medan Nash slet med slipsknuten bedömde han sig själv i spegeln. 40 år gammal, aningen över 1,90, lång och gänglig, men för mager med benig och outvecklad bröstkorg, slokande axlar och pinnar till armar och ben. Han hade aldrig inriktat sig på att bygga muskler. Vad var poängen om man nu inte var idrottsmänniska, soldat, snut eller utkastare? Det bruna håret var fortfarande tjockt och vågigt, även om det börjat gråna en smula vid tinningarna. Han och hans fru Judith och deras 19-åriga dotter Maggie bodde i ett nästan 850 kvadratmeter stort tvåvåningshus av sten och puts med ett trivsamt inrett nedre plan och allt som allt 5 sovrum och 7 badrum för enbart de 3. Där fanns dessutom ett trebilsgarage med portarna vända mot huset. Där stod hans stora vinröda Range Rover, Judiths silverblanka och långa Mercedes-Benz av S-klass och Maggies skogsgröna BMW cabriolet. Bakom huset låg en stor landskapsplanerad trädgård vars mittpunkt utgjordes av en nedsänkt pool klädd i regnbågsskimrande kakel. Maggie var resultatet av en college-graviditet som tvingat Walter och Judith att uppsöka det lokala rådhuset där de avlagt sina äktenskapslöften inför en domare de inte kände och i frånvaro av båda sina familjer. Någon egentlig smekmånad följde aldrig. Istället köpte de en lägenhet. Nash hade kommit fram till att det var betydligt vettigare. För honom var smekmånader bara ett sätt att så kostsamt som möjligt fylla ett fotoalbum. Senare hade han sålt lägenheten och betalat av båda deras studielån med vinsten. Nash var vice verkställande direktör vid Sybaritic Investments. Han hade stigit till den tjänsten efter åratal av 100-timmars veckor och korta eller inga semestrar. Och efter att ha tillbringat livet 10 000 meter över marken, på väg från en delstat eller ett land till nästa för att analysera företagsredovisningar, närgranska affärsmöjligheter, förhandla fram villkor och sammanställa komplicerade avtal som krävde legioner av advokater, berg av papper samt absolut lugn trots enorma påfrestningar. Allt arbete och alla uppoffringar hade betalat sig. Numera hade han en 7-siffrig årslön och till den kom betydande bonuser. Trots att Nash avgudade både sin fru och sin dotter.